Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Alltså det här med öppna föreläsningar. Den 27 oktober så har jag en digital. Var man än är kan man vara med på den. Och sen den 22 november i Stockholm på Rival live. Och biljetter till båda de här hittar man på ticketmaster.se.
Hipp, hipp, hurra!
Ja, eller hur? Det här är det 100:e avsnittet och av min podd.
Ja.
Och då tänkte jag så här, vad vill jag inför mitt 100:e avsnitt? Och då var det väldigt lätt att så här, jag tar mina två absoluta favoriter och så får de hänga med mig i podden. Och det är Alice och Eva.
Ja!
Yes, alltså, yes, välkomna. Yes.
Tack snälla.
Mina absoluta bästa.
Vilken härlig ära.
Ja. Liksom, och det känns också som gänget. Ett väldigt stort ansvar, gör det inte det?
Nej. Jag tar noll ansvar.
Men jag tänker, ja, men jag vad skönt, jag önskar jag kunde dela den inställningen. Men jag tänker så här, 100:e avsnittet, Mia. Mm. Alltså Eva, jag måste ju leverera. Det här är ju inte vilket avsnitt som helst. Du har ju haft många fantastiska gäster i din podd.
Mm.
Många. Och vi måste ju bräcka där nu. Hur
det är ingen tävling, Alice. Luta dig tillbaka.
Ja, okay.
Nej, men jag litar helt på att det kommer i vanlig ordning.
Ja, det kommer.
Men det är otroligt grymt att det är 100 avsnitt. Det är verkligen häftigt. Bra jobbat.
Ja.
Tänkte du det när du startade igång den här podden?
Nej, men jag hade ju då som tur var Yvonne som erbjöd sig. Mm. Det är inte alls hennes arena, men hon bara sa, det är på riktigt nu, det är en pandemi, folk mår dåligt, det är tufft, vi behöver ge hopp och energi och sådär. Och så höll hon ut rätt länge. Jag tror hon tänkte sig 6 avsnitt. Men hon hängde i väldigt länge. Men sen så var det liksom dags att låta henne få
vila.
Få vila. Och då har jag liksom kört på själv. Och jag gillar det här. Alltså mina fantastiska poddkompisar. De skriver så mycket spännande saker. Mailar, skickar liksom meddelande, ställer frågor. Är fantastiska. Så jag gillar det här. Och då tänkte jag ju så här, om jag ska då ge dem någonting fint så tänkte jag, jag ger er två tillsammans. För det är det. Vi leker ju väldigt bra ihop. Vi ses alldeles för sällan. Det behöver ju inte vara för alltid. Men just nu så ser det ut så att det inte hinner ses lika ofta. Men det är ju aldrig att vi behöver börja om.
Nej, och jag älskar det. Mm. Jag älskar att få vara i ert sammanhang. Och jag njuter enormt av och känner hela min hjärna och mitt jag slappna av när jag får vara nära er och lyssna till er. Bara att få sitta tyst, nu tänker ni, du håller ju aldrig käften, men jag gör det emellanåt, och få lyssna när ni talar och spegla mig själv i och låta mina tankar flyta in i det ni säger och inte säger. Ja, jag mår så bra då.
Ja, jag känner samma. Jag tycker det är fantastiskt. Det är alldeles för sällan vi tre ses. Men man längtar ju ständigt. Och så känner man så fort det minsta lilla, liksom, man sträcker ut ett litet lillfinger, pang, säger det. Så har man liksom, du vet, två rovdjur som hänger sig fast med sina tänder. Ja. Underbara rovdjur. Nej, men att man känner att det är väldigt korta sträckor till varandra.
Mm.
Och att vi, jag tycker att uttrycket att vi leker så bra ihop är precis det. Mm. Vi har lekt ganska länge i våra liv, eller?
Ja, men absolut. Och det här med att inte behöva börja om, att vi kan börja där vi slutade. Eller till och med, vi börjar där vi är som bäst. Det är som att vi outsagt, och det är väl så med djup och ren vänskap, att då behöver man inte börja om. Vi har liksom inga sträckor, att vi behöver inte prata väder och vind, utan vi kan gå direkt ner på att prata om sexet.
Ja, men jag menar att vi börjar där vi är som bäst. Vi börjar ju alltid där vi är som sämst. Ja. Eller hur?
Ja.
Det är ju det som är grejen.
Sexet.
gode Christ, jag är skitbra. Nej, men att jag menar med att liksom allt det som skaver och så här, det är alltid så här, okej, hur är läget? Och då börjar man ju kanske ibland att säga någonting toppen, men lika ofta så börjar man säga okej, hur lång tid, man tittar på klockan ju, hur lång tid har vi?
Precis.
Ibland har vi ju bara 30 minuter, ibland har vi 10 minuter. Ibland kan det vara så att kanske du och Alice har kommit hem till mig klockan 5 på morgonen och vi tar en snabb promenad, för klockan 6 så ska du åka någonstans på något viktigt. Mm. Och Mia får jag, du och jag ses ju inte lika ofta, men liksom, men det är ändå rakt in och rakt ut om det behövs.
Precis. Ja, men du har helt rätt. Vi börjar kanske inte, vi börjar där, vad är det, vad måste ut snabbt? Men då är det ju fantastiskt att vi kan tömma oss.
Ska vi verkligen göra det i Mias hundra? Är det här vi ska säga? Latrintömningen. Ja. Grattis alla lyssnare. Ni fick två favoriter med skit. Nej då, jo, så ska det inte vara. Men vet du vad som är fint? Det är fint ändå, eftersom ni som lyssnar nu är ju Mias poddkompisar och så. Och vi är ju Mias kompisar. Och då kan det vara fint att så här, få det. Man kan ju prata om så här, vad är det att vara en kompis? Eller vad är det som är så speciellt med det? Det kanske inte är roligt att lyssna på. Men det finns ju lite roligt i just våra trådar som kanske kan delas av andra.
Mm. Ja, och jag kan berätta hur det börjar. Och det där tror jag att det handlar väldigt mycket om. Alice hittade ju mig nästan, får man säga, på den här middagen. Och det har vi berättat om. Sen, jag vet inte hur länge efter det var som du fyllde år. Och så skulle du ha ett stort kalas. Och det var första gången som du och jag träffades, Eva. Och då hamnade vi snett emot varandra.
Var det på Djurgården?
På Akvarium. Ja, på Akvarium.
Ja, 30-årskalas.
Ja, vilket kalas det var.
Ja, det var det. Ja,
det var första gången jag träffade Eva. Mm. Ingen annan människa gjorde intryck på mig den kvällen på det sättet som du. Jag kände så här, hon driver hela det här bordet. Ser till att alla får plats, vara med, berätta. För man kan ta plats på väldigt olika sätt. Man kan ta plats för att man så här, behöver applåder och synas och så. Eller så kan man ta plats för att man ser, oj, det här behöver lite hjälp. Den här. För att vi ska ha en kul kväll så ser jag till att det blir det genom att ge alla det de behöver. Och så jag satt liksom och såg som värsta regissören. Och dessutom, vilket inte alla kan. Man kan tro att skådespelare alltid är bra på att berätta historier. Det är de inte. Nej, jag känner flera stycken. Men fy fan. Det har ni båda två. Vilken historieberättare. Så jag satt och var typ så här, vad säger man så här? Alltså blown away skulle jag ha sagt om jag pratade engelska. Men jag var helt så här...
golvad.
Golvad, jättebra. Och var som förälskad liksom. Och så klart visste jag vem du var. Vi är också från samma liksom, ställe där vi växte upp. Men jag är lite äldre så jag missar liksom dig den svängen. Och det som är coolt där är ju att ni hade ju ert. Ni var redan ni. Så nära, så tajta. Och jag direkt släpptes in. Ingen konkurrens, inget... Alltså du bara, Eva... Alltså så här, Alice kom och jag hade hittat. Och du sa bara, öppnade och sa, gud vad bra, nu är vi tre. Mm. Ungefär så. Mm. Det är nog grunden till att det är så okomplicerat skulle jag säga. Att det finns ingen, bara generositet, bara tillit och bara liksom bjussighet.
Ja, jag kan inte ens tänka mig in i en situation att man skulle känna konkurrens med sina, eller bland... sina vänner eller hålla någon ifrån någon. Jag älskar när människor jag känner varandra. Eller när vi inte ens förstår egentligen vem som lärde känna vem först. Mm. Det, eller?
Ja, absolut.
Jag håller med. Men det är inte alltid självklart för alla.
Nej, jag har ju förstått att det finns ju de som kan bli sura om de inte blir inbjudna på en middag. Mm. Eller att man nu i de här tiderna när man också kan se vad folk gör, att inte alls bara 12-åringar som liksom får en känsla av utanförskap när de ser att några andra har roligt och att man går till sig själv och tänker, varför inte jag där? Eller att man då, som man var i högstadiet, kanske att man ens bästis hittade en annan. Det fanns ju mycket sådana känslor som vi borde ha växt ifrån, men det är inte alla som har det. Jag har en enda bekant som skulle bli sur om jag glömde bort typ födelsedagen, förstår du? Mm. Alltså en som skulle liksom ta personligt illa upp. Inga andra.
Vad skönt att bara en, ja, för då kan man faktiskt, då kan man ju försöka komma ihåg just den då.
Ja, men jag kommer ihåg allas jämt nästan. Men jag menar, skulle jag glömma er så skulle ingen av er, ni skulle aldrig någonsin säga någonting, skulle garva åt mig bara om jag ringde en dag efter och kom i tårtan 3 veckor för sig. Medan det har ju lite med vänskap att göra, sig, vad man grundar den på. Mm. Om man är ängslig själv eller om man liksom så. Men Mia, jag kommer ihåg den här kvällen såklart, för det var alldeles stora fest. Men jag kommer också ihåg att inför din blick så njöt jag av att få berätta mycket, mycket dåliga saker om mig själv. Förstår du? Det var det. För det har jag alltid gjort, för Alice kunnat säga allt. Men att jag, för jag minns att jag berättade så. Jag har gjort så dumma grejer. Och jag, du vet, det var så roligt. För du satt mitt emot mig. Och du, liksom, jag såg att du älskade detta. Mm. Och då liksom hittade jag någon som jag kunde få berätta sånt. För du satt ju andra och lyssnade också. Men, liksom, men det tycker jag är så roligt.
Med ja,
det finns ju inget man inte kan säga. Men, och man vill nästan komma på allt dåligt ja. Man har gjort. Man vill gärna ge, det är som den finaste presenten jag skulle kunna ge er.
Ja.
Vet ni vad jag har sagt?
Nej.
Eller
nej,
vet ni vad jag
har sagt? Jag älskar, vet du vad det roliga är? För någon tid sedan, några månader sedan så var du intervjuad i Dagens Nyheter. En stor intervju. Kommer du ihåg, det kanske var ett halvår sedan.
Det var några månader sedan.
Ja, några månader sedan. Och inför det så ringde en journalist som de titt som tätt gör. Om man har vänner som är kända eller offentliga personer. Och så vill de ha bara en kort kommentar där man ska säga någonting. Typ så här, ja, vi gör ett stort porträtt på Eva och vi vet att ni är vänner. Kan du säga någonting? Jag bara, ja. Och då sa hon så här, och då var det så här, ja, vad kan vi säga? Då kan man ju säga såna här, vet, allmänna saker, men hon är en fantastisk härlig, bla 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 bla, skit, ingen vill säga. Ja. Men så vill jag ändå så här, ja, men nu ska jag inte göra det, tänkte jag. Nu ska jag verkligen försöka säga någonting som ändå visar, eller addera någonting till det här porträttet. Jag vill säga någonting som inte alla redan vet. Och det är ju inte helt enkelt, för du har varit offentlig person och gjort många intervjuer och visat många sidor av dig själv på scen och på film och så vidare. Ja, så började jag, försökte jag. Sen så, efter att jag har sagt några saker som jag ändå försökte sådär, så var journalisten ändå väldigt bra. För då sa hon såhär, ja, är det något mer? Jag hörde ju på henne att det här har hon fått av andra, eller det var någonting som inte är det, någonting. Och då sa jag såhär, det finns ju så mycket jag skulle kunna berätta om Eva. Därför att Eva är ju väldigt, väldigt bra på att berätta väldigt mycket om sina dåliga sidor för mig. Och då hörde journalisten, förstås, för det här var en duktig journalist. Ja, men kan du inte berätta något? Och jag bara, nej, men det är ju det jag inte kan. Skitdåligt. Och journalisten gav sig inte. Hon bara, men kan du inte tänka efter? Jag bara, jo, jag kan väl tänka efter så får jag återkomma. Så bara lade jag på och så bara satt jag och tänkte med Eva. Alltså, då bara skrev jag ner. Jag skrev ner så mycket. Helt sjuka saker som Eva Röse har gjort, har sagt. Sådär, så att folk skulle bli rädda. Ja. Hon kanske aldrig mer skulle få jobb.
Nej, alltså lyssna. Lyssna. Jag skulle aldrig någonsin kunna gå ut.
Nej, du skulle kanske inte mer kunna gå ut. Och jag bara skrev sida upp och skrev ner. Och sen så ringde då journalisten tillbaka efter 30 minuter. Och jag hade liksom typ två A4 sidor med helt sjuka saker om Eva Röse.
Nej, är det så? Har du sparat detta papper? Snälla, ge mig till det.
Hon bara såhär, ja, har du kommit på något? Jag bara, nej.
Sa du inget?
Nej, det är klart jag inte sa något.
Nej, men jag kommer inte ihåg den intervju.
Nej. För då var det visade sig att allt det här som jag tycker är så roligt och som jag har skrattat så mycket åt, för att du också är så bra på att, du är ju väldigt bra på att blotta dig själv och vara, att säga, du är ju bra på att sätta ord på det där som många, i stort sett alla, inte ens sätter ord på, för att man vill inte erkänna det för sig själv. Att man har gjort det, att man har känt sådär eller att man tänkte sådär. Och du har gjort det och du har satt ord på det, vilket gör att jag måste sätta ord på allt det där som är det mörkaste i mig. Så det är ju något jag uppskattar enormt med dig och med vår vänskap.
Men du, jag har ju inte gjort det offentligt.
Nej.
Men alldeles nyss innan vi träffade Mia här idag, när jag och Alice satt ute och väntade här, då sa Alice till mig så här, för jag berättade återigen en sån här grej, då sa ju du så här, du måste skriva det här.
Ja.
För det är så många som kommer känna igen sig.
Ja, men det är ju
jag får ju så.
Så
här, ni ger ju mig också, så här, ni ger ju också varandra. Man får ju så här uppdrag och facklor och det, ni har listor vad man ska ha gjort på ett år och sådana saker. Att man liksom får, det finns ju också en känsla av att man måste ta sig lite i kragen tillsammans.
Men vi tar...
ni två har ju väldigt mycket, så har ni inte det?
Jo.
Mia, kan inte du berätta något?
Ja, men jag tänker att det är precis det här. Det är så intressant nu att lyssna. Liksom när vi ska då, det är lite så här, nu reflekterar vi över oss istället för att bara liksom köra på. Mm. Och jag tror framför allt att mycket av det starka bor i att vi alla tre gärna delar det som många försöker hemlighålla. Mm. Alltså att vi känner att det är så här skönt och bara så här, gud nej. Och så liksom, man blir alldeles lycklig. Som du säger Eva, så kommer man på något så här, gud, den här har inte jag berättat. En riktigt så här pinsam eller jobbig eller vad det nu är. Och så är det liksom typ den bästa presenten. Kopplat med en form av liksom driv i att så här, ja, men inte nöja sig. Alltså inte bara så här, ja, fast, utan så här, liksom helt jäkla... Och det är det nog som är för mig tilliten, alltså så här, att vi bjussar, att det inte är en så här, liksom man träffas för att man ska så här, du vet, berätta, har du gjort det och jag med och så, utan tvärtom så här, fy fan, det här kan jag inte berätta för någon annan, shoot, är ni med, är ni redo, håll i er. Så.
Jag fick lite gåshud bara du sa det, jag hoppades att det skulle komma något nu.
men sen är det ändå det här, precis som du är inne på Eva, att så här, lojaliteten är total, vi skulle stötta varandra i allt, men vi skulle aldrig tveka inför att också så här, okej, okay, fast så här, vad händer nu? Hur går det med det du ville? Mm. Varför har du ändrat dig? Och om svaret är tillfredsställande, okej. Okay. Mm. Men så här, och vad var det där? Eller hur? Alltså så här, det finns liksom, kärleken är inte mesig. Nej. Förstår ni vad jag menar? Ja. För ibland kan ju det mest kärleksfulla man kan ge en annan människa, det är att spegla skiten ur dem.
Precis. Vi håller inte bara med. Nej. Vi smeker inte med hårs. Alltså vi smeker ju när vi känner att den andra eller de andra behöver tröst. Men jag vill bara först bara backa till det med tilliten. Det är ju det. Jag är inte rädd för att berätta det fulaste för er. Därför att jag vet att ni inte kommer missbruka det. Och jag vet att ni älskar mig ändå. Mm. Och det är ju att den villkorslösa kärleken är ju, den är ju det största. Villkorslös kärlek. Att jag kan berätta, vet ni, det här har jag gjort, det här har jag känt, det här fula som jag nästan inte kan uttala vill jag att ni ska veta. Och så vet jag att det ändå landar i en kärlek till mig. Mm. Och det gör ju att när ni sen då säger, det där var ju jättehemskt Alice. Vi förstår att det känns jobbigt. Vad tänker du nu? Då blir det ju som att jag nästan tvingas att också förhålla mig till det. För att det har hänt, det har landat. Men det kanske också kräver ett agerande. Det kräver, fast utan att känna kravfullt på något sätt. Men det är liksom en framåtlutning i att jag också har blottat mig för er. Förstår ni hur jag tänker?
Jo, absolut. Men det som ni nu säger då, är det här någonting som ni skulle kunna till exempel dela med dem som ni lever med?
Nej, allt det som jag säger till er, nej.
Nej.
Är det för er så?
Nej, inte alls.
Alltså, jag tror nog, sen så tror jag faktiskt
att... Ja, men svara först men på det, Mia, allt det du
nej,
säger.
Nej, men jag har inget, alltså jag har, för vi har, ja men vi pratar nog lite på ett annat sätt.
Fast det finns
men
ju så...
Jo, men grejen är att det inte heller är intressant. Vi pratar på ett annat sätt. Det är dit jag vill komma.
Du och Micke menar du?
Ja. Alltså så här, för han, alltså mycket av det, vi kan ju fördjupa oss, nörda in i det relationella. Vad tänkte, vad känner. Jag skulle inte se det som att det är något som är hemligt. Däremot så är det heller, han är inte intresserad så som vi är intresserad av vissa frågor. Mm. Så skulle jag säga. Så jag skulle aldrig börja göra det. Inte för att det var... Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Ja, inte så. För att det är hemligt, utan för att det är inte så det samtalsrummet ser ut.
Nej, precis. Mer det.
Men vissa saker, nej, men vissa saker skulle, kan man ju inte dela. Kan jag inte dela med någon annan än mer?
Nej.
Uh-huh. Alltså, skulle jag göra det? Nej, men det går inte. Uh-huh. Så är det med det. Och jag tänker att människor får ha, man får ha sina rum. Vilket ja. Varje av de där rummen finns. Men till exempel som nu för en kvart sedan när jag pratade med Alice och berättade, sa någonting till dig. Då sa du så här, men så kan du inte ha det. Mm. Och då tänkte jag, nej just det. Det kan jag ju inte. Det kan man ju tänka själv. Men ibland måste man ju ha någon som säger det. Alltså, man måste man ha den personen som man vet inte bara säger så här, nej gud, jag fattar vad jobbigt. Utan som också säger,
precis,
men så ska du inte ha det. Ja, och det är också jobbigt, för det ska vi ju lite. Men det knuffar ju en kanske förhoppningsvis framåt.
Ja, och så länge det inte blir som så att jag undviker er. För att jag vet att ni säger så till mig att ni inte bara accepterar och håller med. Då är det ju okej, men så länge jag fortfarande attraheras till er, fastän ni säger att ja, men det där måste du göra någonting åt, eller känns det där riktigt bra egentligen och sådär, så är det ju ändå en, ja, men för mig är det en del av definitionen av en sund relation.
Exakt. Och vet du vad det götta är? Att man känner såhär, jag är helt absolut dum i huvudet. Jag borde inte få gå ut. Jag borde vara fastlåst med en halskedja någonstans liksom vid Vadstena slott. Liksom, hur det är orimligt att jag ens går på gatorna och folk eventuellt till och med tycker att jag verkar härlig. Mm. Ja, men då liksom, då tänker man ändå att fan, jag är ju, att den här stora vidunderliga känslan av att men gud, jag är inte ensam. Jag är faktiskt inte ensam. Nej. Och det är väl det, när du sa till exempel, Alice, att det här borde du dela med folk, att vissa saker, vi lever i en tid när man delar väldigt mycket och väldigt många människor är otroligt sårbara och öppna kanske på sina forum där man kommunicerar, både i poddar, det kan vara radio eller man sitter och talar ut i en soffa eller skriver själva. Att man också, vi får ju mycket tröst och stöd hos andra. Så här. Ibland kanske det kan upplevas gränslöst och så, men jag har aldrig någonsin tänkt att mina delningar ska nå utanför ert rum, säger vi då. Mm. Jag har liksom aldrig tänkt att det skulle gynna någon. Men liksom, men däremot om man kan tänka att man kan använda, jag har ju en lust och längtan att använda allt det som jag har inom mig på något sätt till att det är mitt jobb, för nu har jag valt det här jobbet att man skriver och hittar på saker och så här. Så det är klart att
fast jag tycker också att det kommer med ett ansvar, så tänker jag. Och nu kanske jag gör för stor sak av det, men det tycker jag, alltså jag anser att jag har ett ansvar som människa gentemot andra människor.
Vad för ansvar?
Nej, men jag tycker att jag har ett ansvar som vuxen till exempel, att föregå med gott exempel. Jag tycker att jag har ett ansvar att säga ifrån om jag ser något eller hör något. Och det ansvaret är baserat på att jag lever i ett fritt land. Jag har ett ansvar att visa civilkurage.
Men det är
ett ansvar som jag känner att jag har och som jag vill ta, därför att jag kan och jag lever i den bästa av världen. Jag har ett bra jobb, jag har pengar, jag är frisk och så vidare. Det kommer med en massa ansvar. Jag har fått läsa på universitetet och så vidare. Men sen så tycker jag också att jag har ett ansvar att vara ärlig. Till exempel, jag tycker att jag har ett ansvar att inte spegla en falsk verklighet gentemot andra. Att det är ett ansvar jag vill ta, att också visa att livet inte är perfekt som något jävla Instagramkonto med filter på. Det tycker jag är ett ansvar jag har som vuxen. Jag har ett ansvar att tala om, ja, men att vi, alltså, eller så här, nu kommer det här kommer låta helt löjligt. Men jag tänkte på det när jag duschade med mitt barn, ett av mina barn häromdagen, som når ungefär till min mutt. I slidhöjd. Ja. Och vi ska tala klarspråk.
Ja, totalt. Ja. Men
och då så ser jag att hon tittar på allt hår. Alltså jag ser hennes blick har fastnat. Liksom, att, och jag tittar ner och ser att det ser ju inte
klokt ut.
Ni vet ju.
Ja, ja gud. Vi ser att det här har vi snackat om. Ja,
just det.
Det ser fantastiskt ut.
Ja, men jag ser ju att hon tittar lite så här förundrat över vad mycket hår mellan min mammas ben. Och hennes blick är ju inte dömande, utan hennes blick är fascinerad. Mm. Liksom lite så här undrande. Och då vet jag att jag tänker så här, först då vill jag liksom skyla mig. För att det är inte så ofta någon annan tittar på ens kön.
Tyvärr, kan man tycka.
Men sen så tänker jag så här bara, så vill jag ändå så tänkte jag så här bara, nej men vänta, nu ska inte jag agera på något sätt som gör att hon, som ändå är ett litet barn, tycker att det här är konstigt. Mm. Det är mitt ansvar som mamma, som kvinna, att säga så här, ja, så här ser det ut. Så där. Så jag försöker liksom så här, oj, jag bara, ja, titta, visst är den fin, säger jag. Och skratta åt mig själv. Och hon bara, alltså, skrattar inte alls lika mycket. Men jag tänkte att jag ska inte säga någonting om nu att det är mycket hår eller att man kan raka. Eller så.
Ja, varför skulle du säga det?
Jag vet inte, men tänkte en massa tankar för att jag såg hennes lite så här chockade blick.
Men jag menar, din mamma sa väl aldrig något
sånt? Nej, jag
sånt.
Vet. Men jag tänker nu då, hur ser slidor ut på bild i allt för många konton och i tidningar och så vidare. De ser inte ut som ingen, kan jag säga.
Nej.
Fastän den är en helt vanlig kvinnoslida för en kvinna.
Men slidan är väl ändå hålet uppe?
Ja, förlåt.
Uppe,
liksom. Men vad kallar man då? Det här könvulvan, vad heter det då?
Men du kan väl säga muttan eller snippan? Ja, snippan låter ju törtigt, men muttan, vad säger man? Men slidan är väl ändå gången?
Nej, slidan är väl såhär, mitt könsorgan.
Ja.
Men ni förstår vad jag menar. Ja. Mitt könsorgan ser ut som ett könsorgan ser ut på en kvinna i 15-årsåldern som inte har
gjort Brazilian
wax. Nej, precis. Ja, varför pratar jag om det här?
Det vet inte vi.
Jo, ansvar. Nej. Jo. Jag ska ta om ansvar.
Vi undrar verkligen, snälla kom till sak. Vi orkar inte höra mer om din mutta.
Nej, jag ska tala om ansvar. Jo, och det här menar jag också då. Jag tycker också, det här får vi verkligen, det här får du göra vad du vill med Benjamin som klipper
där.
Ja, nej, men det jag skulle komma till var detta. Vi har ju också, tycker jag, ett ansvar att dela med oss av erfarenheter vi gjort och berättelser som kan betyda något för andra. Och jag vill mena, Eva, att du som
borde visa muttan ofta.
Och kanske det också. Ja. Men du som har den här enorma förmågan att sätta ord på det som många människor lever hela liv utan att uttala, erkänna för sig själva, hålla långt, långt, långt innanför hjärtat alla portar. Mm. Du borde ju sätta ord på det här för att hjälpa andra. Det skulle kunna frigöra oss. Ett jätteansvar. Hurra!
Fan, jag känner inte hurra, jag känner oh.
Ja, och det här är faktiskt, jag håller med Alice, 100%, att få är ju så bra berättare som du är, Eva, för du kan verkligen gå in i, och varje gång du har berättat något för mig så är det ju som att jag har varit där. Alltså du berättade ju alldeles nyss innan vi satte på on en middag du var på och en person var lite allergisk och att du var lite skön i så där hälsningsfrasen och det var, och jag tror ju nästan att jag var med, för du målar upp liksom, man känner smaker, man ser bilder, och samtidigt har du ju också mycket tankar. Du är ju en person som inte så här lättvindigt bara liksom lät en känsla du fick åka förbi, utan du tittar, känner, tänker, analyserar. Alltså har vi haft ett samtal om någonting, låt säga skam säger vi, nästa gång vi ses, då har det fortsatt hos dig. Då har du liksom fördjupat det där och så har du kommit på något till och så hänger du vid. Så att du har ju verkligen liksom inte bara känt känslorna utan även gått tillbaks till dem, titta på dem. Så du har så många berättelser i dig som du dessutom har talang att bara skita ur dig. Så att det jag vill då säga, som jag tänker att Alice sa via sin egen slida, vilket är det roligaste jag har varit med om, men i alla fall, så jag säger det utan att ta med min slida, så vill jag säga så här: du är skyldig oss att få ur dig berättelserna, för det skulle berika våra, och då pratar jag också om våra poddkompisar här, våra liv. Mm. Så att det tror jag du säger, Alice, att det är inte bara det att så här, jag vill vara bra, utan jag har fan en skyldighet, ja, att så här, vad kan jag ge till världen? Ja, och Eva, du har gett oss jättemycket, vi är jätteglada för det, men tyvärr, du kan inte slappna av, det räcker inte, nej. För det här har vi ännu inte fått. Nej. Så att jag tror att poddkompisarna sitter och tänker, men gud, vad är det de berättar för varandra om alla hemska, ja, saker? Mm. Alltså, vissa saker, och ganska mycket av det vi delar när vi själva, vi kan inte prata,
nej,
om det,
för om jag skulle skriva på så här, synd att hon skrev så otrovärdigt. Synd att det var science fiction. Men nej, allt var sant.
Allt var sant.
Men för bara ett sak. Var det vi tre som var på Yasuragi och träffade Kiki, Bettan och Lotta?
Nej.
Nej.
Det var det inte.
Det var det inte.
Nej, det var någon annan kompis som tydligen har.
Men gud, det,
alltså, vi var inte bjudna tydligen.
Vi
var, nej, inte där, Alice.
På, men var riktigt, på riktigt.
Har du varit på Yasuragi utan oss?
Nej, men visst var det ni som, snälla, var där med mig.
Du har aldrig tagit med oss PS-rag.
Vi har aldrig varit PS-rag med.
Vi fick inte följa med.
Nej, vi brukar vara på Grand Hotel. Nej.
Ja, just det. Jag och Mia själva utan dig. Och det är triad. Ja, inte Kiki, Betta, Lotta. Det är triad vi hänger med.
Det var någon annan riot då. Ja, alltså jag kan berätta. Ja. Ja, klipp bort.
Mm. Klipp bort det. Vad tråkigt. Synd, det hade ju kunnat varit jätteroligt. Ja.
Nej, men vet du vad jag tänkte på så här snabbt då? Nu kom vi in till Mias podd och... Då, man kan ju ha, om man är jättedålig på att spela piano som jag är, fast jag har tränat lite på det, men då kan man ju känna att varför lever jag ens? Mozart hade ju liksom komponerat en symfoni när han var 6 år gammal. Alltså det är ingen mening med någonting ju. Så kom man in till Mia idag. Mia har jag känt exantal, jag vet inte hur länge, men jag kände i alla fall dig när du bodde i din etta långt utanför stan, då allting var turkost också. Du hade turkostperioder.
Du
flyttade ju med in till ettan på söder, minns du? Allt var turkost.
Brännkyrkogatan.
Ja, det var sen ettan.
Men det var sen. Först var det Skärmarbrink.
Ja, och där var jag och fick naglarna gjorda, tror jag. Och liksom själen sjölyd och naglarna gjorda. Mm. Och sen var det ettan där med turkost. Skitsamma, men från den vägen. Nu har du liksom gett ut 1300 böcker. Du föreläser runt hela Europa. Mm. Du har startat en podd. Och nu när jag kommer in här på ditt kontor, då är det en stor tavla, nämligen för er som lyssnar, fullt med postitlappar. Och då visar det sig att Mia också håller på med tv, skriver en egen tv-serie. Mm. Och då känner jag så här, bla bla, du har ett ansvar att berätta. Jag har inte skitit du med egentligen någonting i min värld, tycker jag. Jag gör ju bara det andra skriver, vilket jag ändrar på lite nu. Uh-huh. Men jag tycker det, jag ska säga att det är en svaghet att inte... jag tycker det är svårt att ta mig själv på allvar. Ja, ska gudarna veta, jag är ju inte klok. Men jag menar, jag tycker att det är svårt att... jag skulle nästan vilja ha lite mer knuffar för att det är så jobbigt att skapa någonting eget också, så att det är lättare att göra det som någon annan serverar en.
Ja. Förstår ni? Så tror jag många känner.
Ja.
Alltså utifrån sina egna liksom verkligheter så tror jag att många inte tar sig själva på tillräckligt stort allvar.
Nej.
Varken sina egna känslor och upplevelser, utan man lallar på och hackar i sig och tänker att ja, det är väl som det är. Och jag tror att vi alla, jag menar... Ja, men tveklöst. Kan inte du känna igen det, Mia? Jag tror inte att alldeles för många inte tar sig själva på tillräckligt stort allvar.
Ja, jag tror också att vi ibland förminskar betydelsen någonting som vi faktiskt har att berätta egentligen kan ha. Både ibland förminskar den och tycker så här, inte det här är väl inget som någon är intresserad av. Eller så gör vi det också för stort. Liksom att vi tänker att så här, men gud, om jag ska skriva någonting, då finns det för alltid. Så här, ja, fast det finns ju så jävla många fler böcker så folk glömmer. Så att jag tror man är så, alltså det kan både bli så litet och så stort. Mm. Förstår du? Så att då, och så tror man ibland att man har all tid kvar. Mm. Och den, alltså så här, fan, jag blir 55, förstår ni den? Ja. Alltså så här, så jag tror man kanske också måste bli lite så här, ja, fast nu får jag nog börja om jag vill få ur mig något. Alltså ja. Det är komplext.
Jo, men det kanske inte, ja. och för de flesta handlar det ju inte om att skriva böcker eller göra ett tv-manus, utan det kan ju handla om att man kanske aldrig har varit riktigt kär i den man lever tillsammans med. Att, och känna att, ja, men nu är det ju så, nu har vi de här barnen och vi har, det funkar ju bra.
Ja, men då får man ju nästan kramp. Jag skulle vilja flika in att jag tycker att många också tar sig på alldeles för stort allvar.
Det, ja, kan ju också vara det, jag kände också att det blir så här, så gud, ska jag göra det här, då måste allt vara perfekt och så, hur ska det bli och allt det där. Jag menar det.
Fast det menar jag nog är att inte ta sig själv.
Ja, jo, men jag fattar. Men du, en sak som man kan reflektera över nu när det är 100-årskalas här.
Ja.
Jag satt på en middag med någon man från London för 100 år sedan med en liten stuga utanför, i Skåne. Han var där tillfälligt. Och man säger en världsman, kan man väl säga. En världsman som har liksom en jetset snubbe som har levt.
Metropolit.
Ja, det kan man gott säga. Mm. Men, och man kan tänka att han skulle uppleva att han har levt hela sitt liv i toppen. Han var rätt ung då, men säg att han var 50. Men han har fortfarande ganska mycket kvar. Men han sa så här, nej, jag har börjat räkna mina somrar, sa han. Och han hade då börjat inse så här, nej, men han är fortfarande i svinget liksom. Allting står på rätt ställe så att säga och han kan leva gött. Men han börjar räkna sina somrar och tänker, hur många somrar i Sverige har jag kvar? Han var gift med svenska. Hur många midsommaraftnar? Hur många julinätter? Och så under ett helt liv. Och så inser man att de är ganska korta. Hur många somrar har vi kvar om vi ska tänka att det här är those dancing days, när vi fortfarande kan göra saker utan rollator och liksom för mycket artrosmedicin liksom. Det tyckte jag var ett intressant perspektiv. Ja. Det skulle jag skicka med till alla som en present idag. Mm. Fast är det inte så vi ska tänka? Hur många somrar har vi kvar? Det kan vi inte veta. Men om vi kan tänka att om man får vara frisk då. Om vi tar hand om oss själva så här. Hur många somrar har jag kvar att leva? Shit, alltså det är inte så många. Om man tänker på att siffran 30 inte är mycket till exempel.
För 5 år sedan skrev jag en bok. Jag tänkte att det skulle bli min sista. Jag fyllde 50. Det råkade bli en till. Men Det hände för mig vid 50. Jag tror att man tänker halvtid, fast det kanske det absolut inte är. Men det blir något väldigt så reflekterande, och det var lite säkert klimakteriet som gjorde att det varit lite sådär. Men då började den boken precis så. Jag tänker att jag räknar med 25 somrar till.
Ah.
Resten får nog vara bonus, för man vet inte med artrosen hur rörlig man är. Sen kanske det inte alls blir så många, men det är ändå det jag behöver liksom på något sätt. Och så här, hur vill jag då förhålla mig till de här 25 somrarna? Mm. Vad är viktigt på riktigt? Och det är den att ta sig på allvar, tror jag, liksom du är ute efter.
Mm.
Det här att inte kasta bort liksom tid på saker som inte är betydelsefulla, samtidigt som man absolut inte ska gå runt och vara allvarsam konstant, därför att vi måste hämta läkning i glädje och trams, och det gillar jag med våra. Vi kan prata superdjupt och så kan vi prata jätteytligt, liksom allvar, trams, alltså det där, men att man faktiskt tittar lite på så här, okej, 25 år kvar, fast och då har jag snott 5 av mina, ja. Så jag har 20 nu.
Fast jag har nog aldrig tänkt, eller fall inte på väldigt länge så långt, jag tänker nog att jag har en som, alltså att det är nu. Fast jag är nog väldigt bra på att verkligen leva nu. Och tänka att jag kan dö när som helst. Och det vill jag ju inte. Men, och jag har nog tänkt så länge och så ofta. Att det gör mig inte riktigt så ont heller. Men det är ju också en ynnest. Jag är 50 snart. Jag har fått leva ett fantastiskt liv. Jag lever i en verklighet, i en politisk verklighet, där människor absolut i genomsnitt inte blir 50 år gamla. Och inte får leva i den bästa världen, vilket vi får göra här i Sverige och i Europa. Så jag är den där verkligheten, att jag kan dö nu. när jag går ut härifrån, att den sista stunden jag fick ha var tillsammans med er, den lever jag i och njuter av. Och det är ju det som gör att jag är så tacksam. Ni vet, jag tänker ju ofta på de här stunderna. Kommer ni ihåg när vi var på Grand Hotel? När vi sov den här natten som vi verkligen bokade in. Och sa så här, men nu ska vi vara tillsammans ett helt dygn var det, eller nästan ett helt dygn.
Vi har gjort det några gånger.
Ja, några gånger, men de nätterna och sista gången, sist vi gjorde det, den tänker jag ju ofta på och skrattar åt igen. Jag spelar upp det som en film för att inte, för då kan man säga att det var ju en sån begränsad tid, det var några timmar tillsammans när vi var uppe, beställde room service, åt massa godis, hoppade i sängen. Det här låter som att vi är helt sjuka. Tre tanter som hoppade i sängen. Men vi gjorde verkligen allt det där. Och för att jag ska få inte bli ledsen eller melankolisk över att det bara var då några timmar tillsammans med er, så spelar jag ju upp det om och om igen och skrattar igen. Jag har ju skrattat, om jag skulle samla det på burk, hur mycket jag har skrattat åt när du är krokig och vi ligger ner i olika hörn och kissar på oss och springer runt där i ett hotellrum, så skulle det ju vara, kanske vara många inte få chansen att skratta under ett helt liv. Och jag har det samlat i en burk från en natt tillsammans med er. Och det där gör jag hela tiden. Jag är fylld av minnen och saker som har hänt och dofter och känslor och smaker och skratt och tårar och allting som gör att jag känner mig ibland äldre än vad jag är. Som att jag har verkligen fått leva. Jag har levt. Säg det på min begravning om jag skulle bara dö.
Absolut. Det kommer du göra. Och jag tänker att du är inne på något. Det här att man har upplevt saker tillsammans som har känts. Det har ju vi verkligen gjort när vi har liksom rest. Vi har ju varit på semester tillsammans. Och då är det ju så. Vi är ju ganska olika vi tre. Så det blir en skön kombo. En av oss är ju väldigt pysslig på ett extremt kärleksfullt sätt. Och det är ju inte jag och Alice.
Utan det är jag.
Ja. Jo, men Eva, när man fyller år så kommer du. Då har du så här. Så du kan, som du kan ge presenter. Som du kan ge allt det här. Vi, Alice och jag, är jättetråkiga. Vi vet typ inte när någon
ens fyller. Bara ett bord.
Ja, exakt. Det var dit jag skulle komma. Nu, när jag tänkte så här så tänkte jag så här. På ett hus vi var i. En av alla semester var i Mallorca. Och då när jag kommer ner på morgonen. Då står typ en av de vackraste, för du är ju sjukt vacker, Eva, också.
Hon naken?
Alltså på utsidan. Ja. Hon var naken, typ. Ja, men typ.
Baguetten och osten i mutthöjd.
Ja, fast så här, det är ju ett... det ser lite annorlunda ut än den bilden vi fick av dig i duschen. Det får jag säga. Här var det liksom... Nej, men alltså så här, och helt, helt naturlig med allt det här vackra. Så allting bara så. Ja. Så, det är så. Det är det här spanska huset. Sten, ni ser. Nej, jag var absolut jättedrogfri. Och ren på alla sätt och vis. Kommer ner och så står du. Och då har du gjort... Liksom börjat göra frukost. Och då är det så här små skålar med en liten röra. Och sen är det också så här en liten blomma där. Och du vet, det är på det här sättet som gör att man bara blir helt så här imponerad och berörd. Men inte att det känns som att du gjorde det för att så här, vi ska fatta att så här gör man. Alltså, det finns inget annat än bara... Jag hade kul och fick lite feeling. Och eftersom jag är så här jävla konstnärlig så fattar jag att man kan göra det så här vackert och snyggt och så lägger jag en blomma där. Och allt det här. Och så att, alltså allt ifrån att jag har sett er i olika situationer där ni bara liksom blommar ut och är så här härliga och fantastiska. Så att jag delar så mycket. Men Eva, jag har en till grej med dig.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och då är det så att någon midsommar skulle, jag vet inte hur vi hamnade. Det här var ganska
på
tidigt.
Ön.
Ja, på en ö. Jag är också nykter alltid. Ja, precis. Och då är det så här, hur det nu är så, det är en så,
det är så
konstiga människor. Ja. Och det är så här, det är en båt som är som en inredd, liksom, det ser ut som en så här konstig båt och så insidan så är det så här massa där var det skumt kändes det. Och så är det några hus som man känner så här, ah, kul och så bara, ah, du vet, det här instinktiva så här, jag kanske inte bara ska vara helt och hållet öppen för jag vet inte riktigt vad det här är för samling människor, men de var säkert snälla och så. Så det är fullt med folk och det är midsommar och det är allting.
Jag var på ett konstigt ställe också.
Ja, det har också varit på ett jättestort.
Men hur det nu, alltså den här festen skulle man säkert kunna prata om. Men det är också hur festen slutar. För då är det så att på något sätt så blir det som att jag ställer upp. Mm. Och då tar med mig Evas kompis därifrån. Och åker bil. Och det är liksom på något sätt ö. Sen måste jag åka bil jättelångt.
Du åker båt från en ö och du åker bil. Du skjutsar väl honom?
I typ
300 timmar.
Ja, men 300 timmar. Och han är då en australiensisk skådespelare som är med i den här serien som gick för 100 år sedan som heter Flying Doctor. Snyggingen i Flying Doctor.
Han som kör.
Och under hela den här bilresan så försöker han förklara för mig varför det är bra om vi legaliserar marijuana.
Hela, och du körde honom till Arlanda för han ska hem till Sydney.
Exakt.
Hem med honom bara.
Exakt. En dag med Eva.
Ja, nej men gode Chris.
Ja men det är det här. Ja men det finns så många så. Den kan vi ändå berätta för en journalist.
Den kan jag berätta.
Jag kommer ihåg det nu när du berättar att du har berättat den här surrealistiska. Du har ju så många. Det finns så många människor du känner Eva. Och du har varit med om så många konstiga saker. Och han skulle då övertala dig med att legalisera. Ja.
Och vi kan väl bara säga. Han var ju jättekär i dig.
Ja det var. Eva. Jag blockade det kan man säga.
Han flög
från Flying Doctor
hem
till Sverige.
Men han fick inte överhuvudtaget ens komma en nära. Det var coronaavstånd.
Jag
hade avståndspinne.
Jo, men hade du inte också en pojkvän som han visste om?
Jo, men det här var ingen...
Men han accepterade ju inte. Han var ju kär i. Han flög från jäkla Australien.
Mark Levengood kom och hämtade honom i en röd Porsche. För Mark blev så kär i honom också. Så han tog honom till Drottningholm på sightseeing. Så att han var ju så här lite gayhärlig också.
Ja, ja, ja.
Så att Mark hade ju hoppats. För vi träffade honom på middag hos Rickard Wolf på hans bryggfest. Och där var ju alla som han någonsin också hade sett på svensk film var ju där. Det var Helena Bergström och det var Rickard Wolff. Han hade sett några svenska filmer.
Ja.
Nej, han var inte där som min pojkvän, absolut inte.
Nej.
Jag kan inte dra det in på det. Det är så absurt att det är hur man träffas.
Fast det är jättekul.
Jag ska dra det snabbast jag kan då. Ja. Så får ju Benjamin.
Men jag tycker också att den här poddkompisar ska googla upp nu The Flying Doctor.
Flying Doctor, för snyggingen är det.
Snyggingen, alla vi i vår ålder vet ju om.
Ja. Jag ska försöka verkligen berätta det här så effektivt jag kan. För det roliga är så här, om man tänker på Alice och Mia, det som de har just sagt så här, okej. Okay. Eller som Alice framförallt sa. Hur man ska då fånga dagen. Vi kanske dör imorgon. Ja, men då ska jag säga att jag är rätt bra på det. Jag är rätt bra på att fånga dagen faktiskt. Det kan jag lugnt säga. Men den här dagen fångades på följande sätt. Jag var på Dramaten ensam och såg en föreställning. I pausen stod jag och dricker en kopp kaffe. Och så blir jag approcherad av en man som går fram och börjar snacka engelska. Och så här lite om föreställningen och typ så. Och sen när han har gått efter någon minut så kom min stora syra fram och säger så här, fy fan, vilket jävla dåligt tragniskt. Han snackar engelska med dig, du fattar. Jag känner igen den snubben, han är ingen jävla engelsman. Alltså. Jag ser att han känner igen den liran. Alltså. Han har hängt på Bobadilla, jag känner igen som fan. Nej, 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 det där är ingen jävla amre. Alltså, jag känner igen sig absolut inte. Fy fan, vilket lågt dragningstrix liksom. Fy fan, nej, glöm det. Så jag tänkte, han låtsades vara en engelsman. Vad lökigt liksom. Men min syra har tydligen sett honom. Vilket hon ju då också hade, men inte på Bobadilla, som var en klubb i Stockholm för länge sedan. Sen sätter vi oss ner i salongen efter paus och vi ser klart den här föreställningen. Och så säger jag, vi hade också börjat prata och säga så här, jag jobbar, eller han frågar, what are you doing? Ja, men jag jobbar här. Jaha, sa han. För han var också skådespelare, han var i Sverige just nu för att han var här med en film på en festival. När han förstod att jag jobbade i huset och jag förstod att han var skådis så sa jag så här, jag ska hit och se en föreställning imorgon, om du vill så kan du få följa med. Så här som jag då gör, man bjuder in någon för att då vet man aldrig, det händer kul. Han mötte mig dagen efter, vi gick och såg Don Juan med Micke Persbrandt och sitter där i salongen. Och då är en kvinna bredvid oss när vi sitter och pratar, han och jag. Som lutar sig fram och säger så här, excuse me, I'm sorry, I just heard your accent and now I recognize you. I see that you are you really the Flying Doctor. Så hon hade, och då ramlade poletten ner. Det var the Flying Doctor. Så min syra hade inte sett honom på någon klubb i Stockholm, utan hon hade sett honom på tv i 30 säsonger. Ja. Och när jag förstod det så blev det ju fniss liksom. Ja. Och sen följde han med mig på olika konstiga fester de här två dygnen. Han var i Stockholm. Det hände absolut ingenting. Det var, nej, det var inte så. Han fick följa med på tågafester och scenskolefester och åka svart taxi och allt möjligt. Ja. Vilket han aldrig glömde. Nej. Sen när han frågade någon månad sen om jag vill komma ner och hälsa på i Sydney, så det kan jag göra. Så att jag åkte dit och var där någon månad. Det var ju jättekul. Jag bodde där på Bondi Beach. Sen plötsligt så är det jag som ska vara med i den här Don Juan-föreställningen. Och då ska vi gästspela i Sydney. Eller i Hongkong och Nya Zeeland såklart. Man hamnar på så konstiga ställen. Mm. Så jag hör av mig till honom efter något halvår och säger, du, jag kommer gästlanda, eller jag kommer landa i Sydney och ha 6 timmars paus. Bara så du vet. Då hämtar han mig på flygplatsen. Alla andra sitter kvar vid gaten. Han hämtar mig, jag får skaffa något snabbt visum. Vi åker ner till Bondi Beach. Jag får surfa där på stranden och liksom bada och åka runt. Vet. Helt koko. Och sen tillbaks liksom. Och på den här föreställningen. Och sen när det kommer en sommar efter något år till så kommer han upp till Sverige. Mm. Och då är ju vi redan liksom kompisar. Så jag lånar ut min lägenhet till honom. Flyttar in till min syrra. Ja. Och bor lite hos någon pojkvän. Ja. Och sen bad jag att få delad vårdnad av honom de här 2 veckorna. För jag orkar ju inte vara hans värd i 2 veckor. Där kom Mark Levengood in. Där kom alla möjliga människor in som tog hand om honom. Mm. Och där hamnade vi också på den här jättekonstiga en midsommarnattsdrömfesten med såpbubblor och folk var utklädda. Och Mia fick sen skjutsa honom till slut hem. Men det här är kanske, är det 20 år sedan? Och vi har fortfarande kontakt.
Ja, det är 20 år sedan.
Ja, vi har fortfarande kontakt.
Flying Doctor.
Ja, men vi är fortfarande kompisar.
Ja.
Men,
underbar historia. Ja, men du är bra på att fånga dagen. Du är faktiskt bra på det. Och det är det som det finns som... Alltså, det faktum att du är det har ju genererat alla dessa berättelser som vi inte kan berätta för journalister. Nej, men som du har ett ansvar, förbannad skyldighet att skriva ner och göra det.
Man ska inte man ska inte vara rädd för folk.
Nej.
Det är väl det.
Nej.
Man ska inte vara rädd för folk.
Nej.
Och det är faktiskt inte. Och det är ju verkligen inte ni heller. Och jag skulle vilja säga en sak. När du berättade alldeles nyss och du säger så här, jag lever för dagen eller jag känner att jag har ett ansvar. Då kan man kanske ibland, för du är så vältalig och retorisk, kan man ibland kanske tänka att det är liksom en yrkesroll som talar.
Mm. Mm.
Men då vill jag säga till alla som lyssnar att det är inte det. För jag och Mia, vi som känner dig, vi vet ju att det här är någonting som du, det här är alltså någonting som Alice på riktigt i hjärtat lever efter och menar. Lever efter och menar. Det vill jag att ni ska fatta, ni som hör henne prata. Jo, för ibland hör man dig prata, du står liksom i någon talarstol, du är i en politisk debatt. Förstår du? Det finns en retorik som är med. Men då vill jag bara att ni som hör ska förstå att nej, det här är liksom djupt rotat. Och ja, hon lever så som hon lär. Vilket är helt sjukt.
Ja, men det är det som är. Det är ju helt sjukt. Ja, men alltså, om vi ska vara helt ärliga så är det ju helt sjukt att du då... Alltså så här... Du väljer aldrig en enklare och mindre krävande väg. Och jag beundrar verkligen det. Det gör ju att man per automatik vill vara lite bättre. Liksom, för du orkar det där lilla extra. Jag har ju köpt ett hus i Spanien.
Ja, så otroligt.
Och då räknar du ut hur lång tid det tar för dig att åka dit. Mm. Så här, och det, du har ju slutat flyga för länge sedan. Och du åker ju fram och tillbaka.
Tåg,
liksom, det går bra. Och jag menar, tack vare att du och flera andra jobbar politiskt och ser till att det snart blir enklare att åka tåg och redan har blivit det. Men när du började så var det ju inte särskilt enkelt och vi är på gång. Och det där är ju inspirerande. Mm. Så att det är ju sant. Du, precis som du säger, du väljer aldrig en enklare och mindre krävande väg. Det gör att vi vill vara lite bättre. Mm. Jag känner att så här, jag har inte liksom någon känsla av att så här, gud, jag gör massa saker som jag känner skam över. För det leder ingenstans. Utan så här, jag tittar på det jag kan förändra och gör det. Och mycket av det är inspiration av dig.
Ja, men vad fint. Men för det är ju bra om det blir så. För det värsta är ju om det blir... Om att folk känner sig liksom skambelagda eller skuldbelagda. Vilket precis som du säger, skuld och skam leder ingenstans.
Nej.
För jag känner nog tvärtom att jag ofta ibland möter just den reaktionen när jag berättar hur jag faktiskt lever mitt liv. Vilket jag gör ju, vilket ju inte är något krångligt för mig. Jag går ju inte runt och lider, tvärtom. Jag har ett underbart liv. Men ibland håller jag igen för att jag märker att människor i någon sorts självcentrering känner sig utpekade för att de inte lever så.
Och det men för att jag fortfarande flyger, till exempel.
Ja, men, och det kan ju bero på att människor inte har gjort de valen eller inte kan göra de valen jag har gjort och så vidare. Och så vidare. Men nu spelar du över det här med huset lite snabbt. Det är ju så fantastiskt att du har din resa och som har då genererat i väldigt, väldigt mycket och sen har gjort att du har kunnat uppfylla en dröm som du har haft så länge.
Jag har haft den här drömmen sen... lägenheten på 24 kvadratmeter, ja, som jag kallade etagevåning, för jag hade ju en loftsäng.
Ja, det hade du.
Där, innan jag skrev min första bok, ja, så hade jag den här drömmen om att få... För det är ju så att första gången jag flyttade till Spanien så började jag knarka.
Ja.
Andra gången jag flyttade till Spanien så hamnade jag i fängelse. Så jag vill få göra det här nu, ja, på riktigt.
Nej, men du,
alltså
nu,
så här, hela vägen.
Det är så, ja, jag, vi unnar dig så, ja, och du kommer ju bli liksom älsklingen i den, men här Gud, stadsdelen, byn.
Tänk vad kul vi ska ha där.
Ja, men så, ja. Det roliga är ju då att när Mia då skickar bilder på det här huset... Nej, men det här har jag ju skrattat så mycket åt. Att det här huset då är ju ett hus då som är ett gammalt hus som ska liksom målas om och renoveras. Men där då de ägarna som byggde det här huset också hade den intressanta smaken att måla in barn i muralvåningar. Ganska läskiga.
Ja, men typ barn... tänker så här, mosaik är liksom konstverk på, ja, på ytterligare. Huset på väggarna,
ja, barn som kikar fram bakom och, liksom en stam.
Eller och ser lite galna,
ja,
ut.
Ja, spökbarn.
Ja. Spökbarn. Ja. Så vi vet inte vad är det, för nej, det är ett gammalt hus, det kan vara, ja, vilka andra som, ja, helst.
Och då roliga är då när jag säger så här till Mia, när jag skrattar så mycket, mm, jag inte ens kan smsa, och bara, vad är det för, mm, barn på väggarna? Mm. Och då säger Mia så här, snabbt då, för det är samma timme som de har köpt det här huset. Så då säger hon, ja, men det kommer målas över. Sen är inget mer med det. Sen så frågar jag efter några veckor, men hur har det gått nu? Nu med väggarna och har de målat över. Ja, det är klart. Men, säger Mia, vi hade ju bara skickat en bild på ett barn. Var det inte så?
Ja, men sen, en av mosaikmålningarna.
Ja, såhär,
jag bara, take away, please.
Take away. Men då hade de lämnat de andra, nej, så de har bara tagit bort.
Jag trodde liksom att vi fattar, nej, att såhär, galna barn på väggarna, ytterväggarna, liksom, vill jag inte ha. Men det var tydligen bara den specifika ena gal. Så vi vet inte vad det här blir.
Och vet du vad läskiga är nu? Vet du vad känner du? Kommer du ihåg spöket på Canterville?
Nej. Va? Ja, ja, ja,
blodfläcken,
ja,
i vardagsrummet som de tvättar bort varje dag och kommer tillbaka varje natt klockan
12. Barnen.
Jag är ledsen, Mia, men att ni kan måla och måla mycket mer. I'm so sorry. När du sen går ut och tar en liten smygis där, en liten smygis där, så vid muralmålen. Nej, men när du någon gång går ut i fullmåne och, ja, vänder dig om. Och,
då är barnen på väggen där.
Micke, vad sa du? Det är inte mycket. Det är inte mycket mer.
Ja.
Det är bara någon, det är en tyst, det är bara någon som viskar någonting. Jag tror kanske bara skrapa bort barnet.
Hon sa
så poffa bort.
Det är det du kan. Ciao. Hola. Hola Mia. Hola.
El corte inglés.
Hörru, jag kunde på spanska. Fan vad roligt. Hörru, gud.
Nu kommer ju det här vara med mig. Men då vill jag bara så här.
Grattis till huset.
Ja, men verkligen. Jag är nästan... apropå då att jag har bara 20 somrar kvar. Nu är vi alldeles samma. Jag har ju 20 somrar kvar då, som vi räknar med. Det här ligger ganska högt upp också, så man måste liksom kunna gå. Det är liksom inte artros. Nu skrattar ni så mycket. Och så här är det ju ofta, för nu har ni spårat iväg med de här barnen, så ska ni liksom...
Jag är så mycket liksom... spanska.
Då kommer de att kasta njetter, hör man.
Man känner lite såhär vitlök. Såhär räkor friterade i olja och vitlök. Vad heter den rätten? Vad heter det? Korg, vad heter det? Vitlök och räkor. Vad
varför ska du känna? Lagar de mat i väggen?
Vad känner du?
De lagar mat i väggen.
När man vet att man går ut och...
Det var det de dog av. De blev förgiftade.
När man går på kvällen så känner man först. Man hör såhär syrsorna, så känner man den lilla... Vad heter den rätten? Med vitlök i olja.
Ja, men den heter väl... Det är väl liksom skampi bara.
Ja, men vad heter det på spanska?
Gambas.
Gambas. Vad heter det?
Cornaioli.
Du känner svag doft av gambas cornaioli. Och så här man då. Akokaraz. Rumpas. Babas alla flöjor.
Och jag tror så här att nu kommer det här klippas bort. Ja. Det förstår vi ju, för ingen fattar någonting. Och Benjamin sitter här nu och klipper.
Men
så här är det ju. Det här är ju så här det är. Och så blir det lite allvarsamt ibland. Men då vill jag säga något.
Ja, plocka hem det här nu.
Ja. Jag är ju då extremt glad över det här huset. Jag har verkligen längtat. Min själ längtar efter. Jag tänker också att jag ska vara där ganska mycket, och jag tror att jag kommer skriva utanför den boxen där jag brukar skriva in. Och jag ser det framför mig, att jag kommer skriva skönlitterärt här. Jag har inte det naturligt i mig, så det blir en ansträngning. Så jättekul. Men en annan sak som gör att jag är så glad, det är ju att Alice tvingar mig, eller så här, tvingar och tvingar. Hon säger, vill du träffa mig mer än liksom korta stunder eller en lunch hit och dit på sommaren när jag är hemma, så får du följa med mig på levande föda. Mm. Ja. Och jag, du vet, Eva, vi vill inte vara där.
Nej,
det är inte vi.
Vet det. Nej. På hälsohem.
På hälsohem där det är tarmsköljning. Och det kan ju vara så. Jag gillar ju att äta nyttigt. Men det här stället som vi är på, och vi tycker så, hon är jättefin.
Anita
kanske inte någonsin har tyckt att mat är det viktigaste som finns, så som jag tycker. Så det här, man ska dricka någon dricka för att det rensar kroppen och så. Den häller jag Anita på all mat. Så att, nej, men det är inte gott, Eva. Och det är inte dekorerat. Det är inte Eva vackert heller. Det är inte pysslat. Och det är, nej men alltså så. Och då, för jag har ju åkat dit och var i det här tarmsköljning, levande föda, Verulac heter det.
Det sköljer
tarmen. Ja, allt. Vi kan, det här kan vi göra ett helt avsnitt, det ska vi inte. Nej. Men då är det ju så här, aldrig mer. Nu kommer den här då sommarstunden, det här liksom hälsohemmet var bland då förmodligen mördarbarnen som en gång har bott i mitt hus, men i mitt nya hus.
Ja.
Så jag kände så här, i somras nu när vi var på det, och jag tycker så mycket om alla som var där och allt det där, men jag är liksom klar med det, apropå att man har 25 somrar, så ska jag bjuda på det hälsosammaste, härligaste så här, retreatet med liksom,
med vetegräs och drinkar.
Ja, fast väldigt mycket grönsaker och frukt som ser glada ut. Ja.
Jag kommer, men du, jag måste fråga om det här med hälsohemmet.
Ja.
Hur många gånger har du gjort det, Alice?
Ja, men jag har varit där så många gånger.
Säg bara en siffra typ.
Ja, men typ 6.
6, och du då, Mia?
Ja, men alltså 2.
Ja. Hur ser Anita ut rent fysiskt? Ja, men
hon är tre kanske jag har varit där.
Ja. Ja. Alltså, ser hon ut att vara glad och vara bra?
Ja, hon är kanske den enda som
hittat sin
grej. Bra, för det är det man vill veta också.
Ja. Hon är överlycklig, ser liksom säkert 50 år yngre ut än vad hon är. Hon säljer ju stället.
Ja, men du, okej, 6 gånger. Vad skulle
7
du,
kanske.
7. För jag minns ju en gång, jag använder ju fortfarande uttrycket, det är helt normalt, det använder jag ju fortfarande. Det är helt normalt, det har jag ju anammat och använder till allt möjligt, uttrycket är helt normalt.
Han är ju inte kvar där längre.
Nej. Mia, kopplar du när jag säger det är helt normalt? Nej.
Jag har inte träffat en tysk tarmsköljare.
När det inte gick så bra.
Vi kan säga så här, det kommer av Alice otroligt ingående berättelse för x antal år sedan om en sån här tarmsköljning, där det så att säga spårade ut. I min värld så typ flög slangen ut. Alltså det blev ett otroligt tryck. Och du spraylackerade ner.
Vilka inre krafter vi besitter.
Som du besitter.
Ja, du allihopa tror jag. Men som man sällan använder. För det är väldigt sällan som saker har åkt in där som inte
fick komma ut.
Som inte ska vara
Nej,
där.
Och sen ska de ut bara
fort.
Och det vad som hände var att det flög ut med en fruktansvärd hastighet.
Ett sånt tryck. Och som inte sätter stopp på. Nej. För att man har ju inte den upptränade kontrollen kring de musklerna som aldrig används och som inte ska behöva användas åt just det, att knipa ihop.
Nej. Så att vad som hände var ju att det stod en man i någon vit förklädd, va?
Ja,
som var,
nej, hade... inte bara förklädd, han var vit.
Han var helt vitklädd från början, kan vi säga till lyssnarna. Från början var han vitklädd och tänkte att det är en vanlig dag på jobbet, tänkte han. Nej, du har inte träffat Alice och hennes inre demoner som då sen spraylackerades ut, det har du berättat, över hela honom. Och hur han står helt skärad, det är typ droppar liksom saker från hans mustasch och över hans bröst. Han ser ut som Pongo och dalmatinerna liksom.
Och men han vill ändå liksom upprätthålla ett visst lugn och masken. Och säger på då svenska med sin tyska brytning att det är helt normalt.
Ja, det var tysk också. Okay. Det är helt normalt. Jag kan inte härma det nu. Men det är väldigt roligt att han håller sin värdighet. Det här är ändå målbild i livet. Du är nersprejad med bajs. Du var en gång vitklädd. Du har ett yrke liksom med en slags auktoritet. Du håller din värdighet. Du bara säger till patienten som inte ska skämmas. Det är helt normalt. Det är inte alls normalt, vill jag flika in. Men det är en väldigt rolig replik. Använd den så ofta ni kan när saker och ting går åt helvete.
Ja,
det är helt normalt.
Helt normalt.
Jätteroligt. Jag tänkte, var med om det i alla fall.
Jo,
Jag är väldigt glad för det. Och det är bra att
det är många som är glada för det.
Ja, men det är ju så bra. Detta är ju också så bra att vi har så många historier som vi kan dela. För det här var ju väldigt pinsamt. Och många tycker det är jobbigt att tala om bajs och sånt överhuvudtaget. Men, men att vi också kan prata om det.
Och då, apropå då vad jag ofta pratar om i podden, nämligen det här med självledarskap. Det vi gör när vi då alltid delar det där som man reflexmässigt kanske skulle vilja liksom inte bjuda på. Men vi har fattat poängen med att göra det. Det är det som är att träna skamtålighet.
Ja, alltså, vilket bra ord.
Ja, visst är det bra.
Och skriva upp det.
Det är skitviktigt.
Jag skriver också skamtålighet.
Så att skammen försvinner när vi pratar om svåra eller hemska eller så, vad det nu än är, saker i trygga miljöer. Så att det här med att Vi pratar om saker som inte ska, och alla ni poddkompisar med era kompisar, vi pratar om saker som inte ska lämna rummet, därför att vi kan berätta det sen när det har lagt sig, men det vi gör är att vi delar det för att det ska liksom bli befriat från skammen. Alltså är det en skamtålighets... För det är det som jag älskar med er, för ibland kan man ju behöva berätta en historia kanske 4-5 gånger och den har fan inte blivit roligare nu, och man fattar att den måste bli kul, för annars sitter den som en sån här tyngd och bara så. Men jag behöver ju bara berätta en historia för er en gång, så tar ju ni över den och gör den kul.
Ja.
Alltså den, med er hjälp så går skamtåligheten så mycket fortare.
Mm.
Det är ju en av de coola sakerna väldigt, i den här triaden.
Bra. Ja, ja, ja.
Mycket bra.
Mycket, mycket bra. Ja, ordet är verkligen bra.
Skam och just... är väl ändå den värsta känslan.
Ja. Den är så farlig.
Den rotar sig ifrån att man är liten. Jag ser det på mina barn också. Skammen är liksom, fan, det är ju det värsta, värsta.
Och då, jag vill bara säga först då att det är viktigt att vi kan känna skam.
Mm.
Kan vi inte känna skam med psykopater? Alltså, är jag dum mot dig ska jag skämmas, för det är drivkraften som gör att jag vill ställa till rätta. Men vi, tyvärr, om man tänker som art, människor, och särskilt med konsekvenserna av den tid vi lever i, jag brukar förenkla och säga att det finns sund skam, alltså jag är dum, jag skäms, skärper mig, ställer till rätta. Men sen finns det den osunda skammen som vi kan känna över hur vi ser ut eller vad vi sa eller vad vi gjorde eller vad någon annan sa, eller alltså saker som bara hämmar våra liv. För hade vi inte haft den sunda skammen, då hade ju inte mänskligheten fortsatt växa, för vi är liksom rädda att bli utstötta i flocken. Annars hade ju ingen klarat. Vi måste ju vara ensam kan man vara stark, men det är tillsammans vi skapar magi. Så att den här osunda skammen som får fäste, som liksom får gro, känslan av att vara fel, medan skuld är ju känslan av att ha gjort fel, den äter, alltså där skammen bor kan inte självkänslan växa.
Nej, väldigt, väldigt bra.
Mm.
Där skammen bor kan inte självkänslan växa. Nej, men på det sättet är ju skammet, det är ju verkligen då ett, vad ska man säga, det är ju inte ett verktyg, utan det är ju mer en...
En reaktion som vi behöver. Och där kan man... Det behöver inte vara så... Alltså, det är omöjligt att bli fri från skam utan att ha delat det som hände.
Mm. Alltså, det är väl det, va?
Precis. Mm. Alltså, vi är på något sätt inte friskare än våra hemligheter.
Nej.
Så att, sen måste man inte ha delat det med hela världen. Men man behöver ha delat det med någon.
Mm. Tror du att man måste ha delat alla sina hemligheter?
Jag tror att det måste man ju inte. Men där... Alltså, orsaken till att du inte har delat det är att du känner att de kommer döma mig eller vad ska de tycka. Då står det i vägen för inre trygghet. Men om orsaken är att du tänker att så här, att det är ingen stor sak, då är det ingen fara.
Det
är motivet till varför vi inte har berättat.
Mm. Ja, och jag kan ju känna att jag fick lära mig när vi lärde känna varandra, Mia, att det fanns saker som åt på mig, inne i mig, åt mig inifrån och ut, och som på det sättet också begränsade mig och den jag ville vara. Och att det var saker som var så svåra att sätta ord på, men som du hjälpte mig att sätta ord på, eller som du nästan tvingade mig kärleksfullt att faktiskt berätta, som var så här fulaste, äckligaste sakerna jag har gjort och känt. Som jag, alltså det var saker som jag inte ens vill förknippa med mig själv. Men det är jag. Det var jag som hade gjort dem, känt dem, tyckt dem. Och när jag till slut fick berätta det för dig, den befrielsen är ju så enorm. Det var ju som bokstavligt talat någon bara lyfte saker ur mitt inre och bara la någon annanstans i ett skåp liksom. Eller på en hylla. Och de, samtidigt som de las där, så var det som att de inte blev så farliga längre. Det där som jag hade skämts allra mest över. Alltså den tacksamheten kan jag ju fortfarande känna. Och jag kan vidareförmedla den till mina barn.
Mm.
Mina barn frågar mig titt som tätt, måste jag berätta allt för dig? Och då säger jag nej. Det måste du inte. Men det kan ju vara bra att berätta saker för någon om det är något som tynger dig. För att det är ofta så, säger jag. Och då berättar jag den här historien hur det var när jag träffade Mia. Som ju också råkar vara deras guldmor. Och då säger jag att som när jag träffade Mia och fick berätta saker för henne som jag skämdes över. Då var det ju faktiskt nästan som att de förtvinade lite. Fast jag trodde att de aldrig skulle kunna lämna mig.
Mm.
De här hemska sakerna och tankarna. Så att ja, det är en fantastisk sak att
ta det där steget, att hoppa, att faktiskt dela med sig av det fulaste. Det där som man inte ens vill förknippas med.
Du, jag kom på en sak faktiskt som jag lärde mig av dig när vi var små. Eller då, vi var ju små, jag var ju tonåring. Men liksom, en sak som jag inte var van vid eller uppväxt med, men som du gjorde, som jag har ju praktiserat. Och nu tror ju folk att det kommer ifrån mig, men det gör faktiskt inte det. Det var att du var så bra på, redan när vi var unga då, du var så bra på att säga bra saker till folk. Ja, men så här, väldigt direkt.
Ge komplimanger.
Ja, direkt liksom, så här, som att det inte var en grej. Att du sa, du kunde säga så här, vad det nu var. Jag minns att du, som du tog liksom, folk med storm, så här, du kunde liksom, genom att bara säga något fint till dem. Det kunde vara vad som helst. Åh, vilken härlig kofta, har du stickat dig själv? Nej, har du berättat hur? Alltså så här, följdfrågor. När vi jobbade, vi gjorde ett barnprogram, då träffade vi en massa människor liksom, från Sveriges olika delar och olika åldrar ibland när vi var ute och flängde. Och du liksom tog alla människor så här, bara genom att vara så här, direkt. Och framförallt genom att säga ärliga, helt spontana reaktioner på folk. Du var liksom väldigt, du kunde krama dem och du kunde få dem att skratta. Och du sa ofta till mig också saker som, så här, snälla saker. Så kom helt enkelt, du kunde ge komplimanger till folk. Och det kan man ju tycka nu, att det är klart att det gör man ju. För jag gör det nu också. Men jag kom på det nu när jag satt här. Det var ju du som lärde mig det. Du var otrolig på det. Och det är du ju fortfarande. Att säga saker till folk. Se någon grej och säga, vet du vad jag uppskattar hos dig? Alltså sådana där grejer som man tänkte, åh, vad amerikanskt. Nej, alltså man var ju fostrad på ett visst sätt. Man vågar ju knappt säga att någon liksom... Jag tycker om att vara i din närhet. Jag vågar ju knappt säga, jag sa knappt något till någon. Av någon konstig anledning. Jo, skräcken för att någon ska tro att jag försöker typ smickra. Förstår ni? När man är så ung, saker så står i vägen.
Vad glad det blir att du, vad fint
jo,
Eva,
för det var verkligen din grej. Och sen började jag praktisera det och började typ härma. Mm. För det är ju en träningssak. Ja. Och sen kom jag ihåg att någon gång en av mina syrror sa så här, men det där är du så bra på, Eva, att säga. Tänkte jag, det är inte jag som var bra från början. Nu är jag bra på det. Ja. Alltså då av sig 10-20 år sedan. Ja. Men jag lärde mig det av dig.
Åh, vad fint. Vad glad jag blir. För att det är ju ingenting som jag har tänkt på. Jag tror att det är, att jag har fått med mig det. Alltså det är en... av mina föräldrar. Alltså att vara, att, eller vad tror du med
nej.
Det?
Alltså förlåt Ulla och Jimmy, men jag är ledsen. Jag tror att det handlar om att du på riktigt är väldigt intresserad av de du möter. Du har ett intresse som går lite liksom utöver vad de flesta av oss har. Du blandar inte heller in dig själv när du tittar på andra, även om du kan säga, gud, jag känner den också i Växjö, lalala. Men det är alltid, det handlar om en generositet. Du är intresserad av människor och du vill ge det du upplever tillbaka. Det är som en slags, jag kan inte förklara det på något annat sätt.
Men jag tror går ju aldrig runt och tänker så här, och nu ska jag, vilket
nej, jag menar det, tvärtom.
Allting kommer ju så spontant till det. Det är det som är det härliga.
Det som kommer också är precis det du beskrev, det är så bra för du är så bra på att berätta. Det som är skillnaden mellan en del som är bra på att säga snälla saker, det är ju intresset. Mm. För det är ju inte bara så här, vilken fin tröja, utan det är så här, vem har stickat den? Var kommer garnet ifrån? Mm. Alltså du är på riktigt, på djupet, intresserad av det. Inte bara, jag säger att du är snäll så jag får en, det, du med tillbaka. Alltså när du ger komplimanger så ger du det på sättet som gör att människor inte känner att de direkt tvångsmässigt måste ge tillbaks. Du ger komplimanger på ett sätt, alltså du ser dem, du bekräftar dem, du visar det. Så det, även de som har svårt att ta emot komplimanger får det av dig och kan ta det av dig. Så du läser dem. Du har någon sån här... Jag kommer ihåg när du... Min mormor, som ju var en ganska ointressant person, som levde i lite... Hon var lite så här uppe i sig själv. Men hon var liksom inte dum någonsin. Men hon var liksom heller inte så...
Jag tycker att hon var väldigt intressant.
Ja, och då kan jag säga att vi, alltså hon var varken, eller, och sen hade det väl att göra med mamma och hennes relation och så, att det liksom inte kom så nära. I vilket fall som helst. Vi är på Gotland... Och så hör jag min mormor sitta och berätta. Helt plötsligt var hon en intressant person. Hon berättar spännande saker. Och då har du träffat henne 10 minuter. Du får henne öppna en dörr som ingen av oss andra hade. Och det är det där. Det är liksom att få dem att liksom öppna upp genom att du på riktigt är intresserad och börjar med att ge, inte att ta. Kan man säga det så?
Ja.
Sen är det ju så att... i stort sett alla människor är ju intressanta om man ger dem tid.
Och det har du rätt i. Ja. Och nu känner jag ju att mitt ego vill så här typ hoppa tillbaks och inte ha uttryckt mig så slarvigt om min mormor. Men, för du har ju helt rätt, det är klart. Och det handlar om det.
Ja.
Och jag tror att det är precis det. Du ger människor tid och du är skicklig på det så att du får ur, du möter dem. Mm.
Och det blir också ett sätt att leva, alltså att livet, det tänker jag på, vi möter så många människor. Många, allt för många känner ju inte sina grannar. Alltså in, framförallt inte om man bor i lägenhet. Det är ju jättemånga som aldrig har pratat med sina grannar. Och det blir ju väldigt tydligt när det sen händer något. Om det blir en översvämning eller någonting händer i huset, det blir någon kris, strömmen går kanske under flera dagar. Alltså sådär. I kriser så behöver vi ju också våra relationer. Och det, då menar inte jag att man måste skaffa sig en massa relationer med sina grannar eller sina arbetskamrater bara för att klara sig i kris. För det kommer ju ge en så mycket annat på vägen. Så det är ju värt att bestämma sig för att men nu ska jag faktiskt lära känna mina grannar. Förhoppningsvis så kommer det ingen kris. Det händer ingen naturkatastrof. Men på vägen genom livet, om man öppnar de där dörrarna, tar de där stegen, så kommer livet berikas. Och man kommer få nya vänner, nya perspektiv. Man kommer skratta och gråta över andra saker som gör att man kan leva här och nu, kopplat till det vi sa tidigare. De här somrarna som man kanske eller kanske inte har. Så det är verkligen en, det tycker jag är en sån här härlig, egentligen helt realistisk utmaning till sig själv, till poddkompisarna. Försök att lära känna någon som ni inte känner. Den där som ni står alltid bredvid på busstationen, eller den här arbetskamraten som ni egentligen inte har pratat så mycket med, men som går och hämtar kaffe ungefär samtidigt, eller vad det kan vara, kassörskan.
Det finns en bra bild som jag såg på någon sån här liten, någon kanske på nätet, men det är en bild på en snöig trappa i New York, och det kanske var ett sånt här meme, men så den ena halvan är skottad, man ser att det är någon som har skottat där. Och för det är två dörrar, trappan leder upp till två dörrar. Den ena halvan är skottad och den andra halvan är inte skottad. Och så står det bara så här under så här, don't be that guy. För då är det en kille som står med skott. Han har bara sopat liksom framför sin dörr. Fast de har en gemensam liten trappa. Och det är bara så här, don't be that guy. Det försöker jag ju då, det säger jag ju ofta till mina egna små pojkar. Så här, don't be that guy. Att liksom vara inte den som inte är nice. Eller var den, så här, var den som hälsar fast du inte känner, eller var den som går the extra mile. Men det är en väldigt tydlig bild av, nej, den människan vill vi inte vara.
Nej.
Vi vill inte att när de kommer ut på morgonen ser sig, hon sopade bara sin egen halva.
Nej. Och det, tyvärr är ju också
väldigt bra bild.
Ja, jättebra bild. Och tyvärr så, och jag har inte läst den vetenskapliga studien över detta, men många människor jag träffar som har arbetat långa och svåra tider i biståndsvärlden, i delar av eller på platser på denna jord som är mer eller mindre stora helveten. De säger ju att en av de slående sakerna för dem och för de svenska biståndsarbetarna som kommer dit, det är ju hur mycket människor delar med sig av det som de nästan inte har.
Exakt.
Hur mycket man bjuder in okända människor att sova under ens tak. Hur mycket, hur ofta man säger sätt det bredvid vår eld. Hur ofta man delar det lilla ris man har, de brödkakor man har. Att man gör det med okända människor. Och då kan det ju vara en naturlig reaktion efter årtionden, århundrade av att vi är beroende av varandra. Alltså det här djupt med mänskliga. Vi har bara det här brödet nu, vi delar det. Imorgon är det kanske inte jag som har något bröd. Eller inte har tak över huvudet, eller inte har rent vatten. Och, så jag tror ju verkligen på att vi ska vara mer mellanmänskliga. Vi ska vara de där som inte är den där guyen. För vi kan behöva den som har sopat vår trappa någon gång för att kunna komma ut och så vidare. Och så vidare. Det där är ju slående. Och jag tänker nu också på att när vi skulle bygga, renovera eller bygga ut vårt hus, så skulle vi ju ansöka om bygglov och så vidare. Så den arkitekten då som hade ritat på vårt hus berättade då för oss, och vi fick den information som alla får, att ja, så kommer ju era grannar också tycka till om det här. Och det var ju helt nytt för mig och Johannes. Och vi bara, vad ska de tycka till? Ja, men så är det. Så är det enligt lag. Och sen så kommer då kommunen bedöma detta. Men de ska också säga sitt. Jaha, ska vi gå runt med det? Nej, de kommer få brev från kommunen. Och så skickar de in det liksom. Och ni får inte veta vem som har sagt vad. Men sådär. Och jag var ju djupt oroad för detta. För jag kände inte alla grannar. Jag bara, vilka är det? Han bara, det är alla på den här sidan. Och det är de där och sådär. Ja. Och jag bara, oj, det här känns ju jättenervöst. Han bara, du behöver inte vara orolig för det. Jag bara, varför tror du inte det? I det här området, där ni bor, där är människor snälla mot varandra. Jag bara, men skojar du? Han bara, ja. Jag vet exakt var i den här stan i Stockholm som det blir problem med sånt här. Och det är inte här. Mm. Och mycket riktigt, vi fick tillbaka och sen så någon gång långt senare så träffade jag en granne som jag tyvärr inte kände som sa, ja vad fint det har blivit med utbyggnad. Vi tänkte på det när vi såg era ritningar, så vad kul att ni kan bygga ut och så. Det här generösa. Mm. Man, ja. Det är intressant va? Mm. Och då när jag frågade honom också, vilka områden är det då? Ja men det är områden där det bor mycket rikare människor än vad det bor här och så vidare. Intressant va? Mm.
Precis, och det där är så intressant för att om man tänker så här, ja fast sen när jag har mycket så ska jag börja dela med mig. Det kommer inte ske.
Nej,
utan, och då är det så här, om man då kanske inte naturligt har i sig att vilja vara en som ger, så tror jag att det ni har pratat om båda två, så här, vinsten med att inte, don't be that guy liksom, eller vem vill jag vara när mina somrar är över. Alltså vinsten med att ha varit en som är intresserad av dem vi möter, som vill faktiskt vara en som ger, som bryr sig, som engagerad, det är ju enorma. För liksom, och nu måste vi wrapa ihop det här, så nu försöker jag göra det så här lite så här, så vi ser om det går. I mitt huvud låter det jättebra, så håll i er, vi vet inte. Men då tänker jag så här, meningen med livet är ju att skapa mening i livet. Så tänker jag.
Mm.
Och det är allt det här handlar om. Att lyssna, lära känna den här grannen som man kanske inte alls har något gemensamt med. Har ju, alltså så som du fick min mormor att bli. Nej men, va? Det hade jag ingen aning om. För att liksom man kom aldrig dit i samtal med henne. För det var så mycket liksom krämpor och sånt. Medan du lyckades. Eller liksom allt det som du bara. Nej men, du träffar den här mannen. Liksom, det är en av alla. Vi vet ju så mycket mer som vi inte kan berätta. För det är för roligt. Eva, du har så, det här, men det är ändå så. Så här, ja, där var han och han. Fast du trodde typ att så här, han låtsas prata engelska och kommer på badalama. Men han kan ändå få följa med på teater imorgon. Mm. Alltså, du håller inte på och tänker så här. Och hur blir det? Eller hur, utan det är så här bara, jag ger. Och så blir det vad det blir.
Mm.
Och det tänker jag att, alltså så här, var lite modigare har vi alla lite nytta av. Alltså när man håller på då och liksom så här, liksom tänker problem. Mm. Att så här, lösningen är att så här, ja men vad är det värsta som kan hända? Alltså lite den, eller? Mm. Är jag ute och cyklar?
Nej.
Nej, det är det inte. Jag tänkte på en grej när vi talade lite om vad en vänskap kan vara eller hur man kan umgås med dem som man känner, som är sina vänner. Att det som är fint här, ibland kan vänskapen knytas hårdare för att man sitter och snackar skit om andra.
Mm.
Mm. På ny arbetsplats, i skolbänken. Så här. Man bondar för att man snackar skit om någon annan. Men det fina är ju, det blir ju alltid bara destruktivt till slut. Och de sammanhangen ska man gärna lämna om man kan. Men det fina som vi gör då, kommer på när vi snackar, det är att vi snackar skit om oss själva. Det är så här, vi gör det.
Ja.
Och det är toppen. Det är ett outtömligt ämne. Och det blir ingen dålig eftersmak.
Nej.
Så det skulle jag vilja skicka med. Fan, gör det istället.
Ja, men vilket fantastiskt så här, 100:e avsnitt av slut. Tala skit om er själva. Va? Det är budskapet.
Tillsammans med era vänner.
Och bjud på det.
Bjud på det. Och det är precis det. Så här, vad är vår, liksom, vad är receptet på vår vänskap? Hur funkar det så bra? Jo, vi pratar skit om oss själva istället, i grupp. Och det är liksom, ingen kommer åt det.
Nej, och vi har hur mycket som helst också.
Och det tar aldrig slut. Och vi har känt varandra i liksom, ni har känt varandra i typ 30 år. Ja, och jag har känt er i 20.
Ja.
Eller vad det nu blir. Eller,
ja,
va?
Ja.
Det är så mycket. Det finns så mycket att gräva ur om man tittar inåt.
Och då tänker jag så här att ni kan väl komma tillbaks vid 150:e. Ja. Går det bra i alla fall?
Ja,
ni får komma tidigare.
Eller kan vi säga 200 så kan vi väl ha som mål att leva fram tills dess.
Just det.
Ja.
Så ska vi ha samlat på oss jävligt mycket. Ja, vilket precis. Vi redan har. För jag har jättemycket att säga nu när vi lägger på luren.
Ja, precis. Och då kan det ju hända att jag råkar ta hit er en och en då till dess. Ja, ja. Men ett sånt här vänskap, det kör vi varje 100:e.
Så, absolut.
Jag älskar er.
Ja, detsamma. Jag älskar er.
Ja, jag älskar er.
Och tack alla poddkompisar. Hoppas att ni känner lite av hur viktiga de här tanterna är för mig.
Hej då!
Hola!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.